Tre steg framåt och nu ett till. Vi är ju någonstans nu mot något form av upplopp på den här visionen vi har haft med de här temaårerna. Och då kan det vara bra att göra en liten avstämning. Vart är vi någonstans? Och säkert skulle vi sätta oss ner och samtala allihopa, vilket vi kanske kan göra till exempel vid kaffet. Skulle ni kunna samtala med varandra lite grann om vad har de här åren gjort med oss och församlingen? Så tror jag vi kommer fram till en del saker. Jag tänkte från mitt håll i alla fall ge en bild på något sätt av den resa vi är i som församling. Bill Hybels kanske ni känner igen en del av er. En amerikansk pastor i en stor församling i USA. Han har sett en församling växa från några få personer till, jag tror att de är någonstans 15-20 000 medlemmar idag och sånt. Och det här är en helt annan klass än det vi, när vi pratar om Sverige och våra församlingar. Men låt oss inte fastna vid det, utan han sa så här: församlingen är världens enda hopp. Församlingen är världens enda hopp. Så tror jag att han brukade lägga till ungefär så här, att när församlingen fungerar som den är tänkt att fungera, så är det det allra bästa redskapet. Då är det det som kan förändra och förvandla människors liv och förvandla ett samhälle. Och det är det vi tror på. Vi tror på Jesus. Det är Jesus som förvandlar, det är Jesus som förnyar, det är han som frälsar. Men församlingen är ett redskap för att på något sätt ge Jesus till den här världen. Och när det fungerar som allra bäst, så gör församlingen skillnad. Som natt och dag, så blir ett natthärberge till någonting som kommer med ljus. Så blir ett vittnesbörd om vad Jesus har gjort i mitt liv någonting som öppnar dörren för någon annan. Det är vad du och jag är kallade till att göra och berätta. När vi utgick ifrån, eller i början av visionsarbetet för 3 år sedan, så hade vi ett bibelord som fastnade väldigt tydligt. I mig fastnade det väldigt tydligt. Jag delade det med församlingen, jag delade det med församlingsledningen. Och det var från Habakkuk. Habakkuk, en liten stackars profet i slutet av Gamla testamentet. Men ack så god. En liten profet som för dialog med Gud. Som diskuterar med Gud. Som samtalar och ber till Gud. Det är inte så mycket en profetbok som kommer med domsutsagor. Utan en bok där profeten med sin kamp diskuterar med Gud. Varför är livet som det är? När ska du, Gud, börja agera? Och så ber han i kapitel 3 följande bön. Herre, jag har hört om dina gärningar. Jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna tid. Ge dig till känna i denna tid. Minns i dess oro din barmhärtighet. Jag tyckte att det här berörde mig så tydligt. Alltså, vad är det du och jag har varit med om? Varför sitter du här? Jo, du har troligtvis mött Gud på någonstans under ditt liv. Gud har gjort saker i ditt liv. Han har gjort saker i den här församlingen. Vi har sett Guds verk. Gud har gjort saker för dig, för mig, för oss. Och vår bön är, och var för 3 år sedan: Gud, förnya ditt verk. Gör det synligt igen. Gud, kom en gång till, för vi har behov av det. Livet måste förnyas. Du måste komma, Gud, och göra något nytt. Och ganska snart när vi började summera efter att ha samtalat i församlingen om vad drömmer vi om? Gud, vad vill vi se? Vad tror vi kan vara möjligt? Gud, vad vill du göra i församlingen? Och i församlingen kände vi snart, men alltså, ska det börja någonstans, så måste det börja med bön. Vi kan inte bara börja printa ut massa saker som ska hända, utan Gud måste få tala till oss. Och så föll den här bönen på plats. Gud, förnya ditt verk i vår tid. Kom och visa väg du, Gud. För du vet vad som behövs. Och så sa vi, det måste bli ett bönens år till att börja med. 2012 får bli bönens år. Det är klart vi ska be varenda år. Självklart. Men vi utlyser 2012 till ett bönens år. Och det gjorde vi. Och vi försökte sätta fokus på bön på massa olika sätt. Men det var också andra saker som kom fram i de här drömmarna och visionerna vi försökte liksom tänka i församlingen tillsammans. Mycket om barmhärtighet, om omsorg, om andra, socialt engagemang. Mycket om att berätta om vår tro. Så slog det mig och oss i församlingen. Men vi har ju haft tre begrepp som vi har liksom använt oss lite grann av i ELM under några år tidigare. Till exempel att frigöra barmhärtighet. Vad är det? Eller att höja risknivån på vittnesbördet. Det har vi pratat om några gånger för ett antal år sedan. Du kanske inte kommer ihåg det, men jag kommer ihåg det. För jag har det i papperna. Och vi hade ett annat. Vi pratade om att finna nya vägar till gemenskap. Intressant. Utmanande. Svårt. Ja, det är det också. Tänkte vi, det där måste vi fånga upp. Bönens sår. Men att finna nya vägar till gemenskap, att höja risknivån på vittnesbördet och att frigöra barmhärtighet, det är ju kyrkans kallelse har varit genom alla århundraden sedan Jesus kom. Kyrkan har betonat i alla lägen tjänst, vittnesbörd och gemenskap. Det har alltid varit kyrkans kallelse. Går du in och läser på många kyrkors hemsidor eller tar reda på vad kyrkans uppdrag i världen är, så är det ofta de tre begreppen man lyfter upp. Vittnesbörd om Jesus, tjänst mot medmänniskan och en gemenskap som lever och är frisk och full av liv. Så vi sa det, kan vi inte göra någonting av det här? Vi måste liksom ta bönens år först, men sen då? Ja, men anden, den heliga ande, det är ju verkligen gemenskapens ande, eller hur? Vem skapar gemenskapen i församlingen? Är det du och jag som hittar på att träffas och dricka kaffe och säga halleluja ibland? Det är inte bara det. Det är Guds ande som drar oss samman som sitt folk och säger kom, fira gudstjänst, ha gemenskap. Det här är livet. Det här är en försmak av det som en gång ska komma. Så då sa vi andens år. Det måste vi ha. Det får bli 2013. För då fokuserar vi på vad är det här med gemenskapen? Vad är det här med anden? Vad är det med gåvorna? Vad är det här med andens frukter? Vi behöver allt det här. Vi vet att det är givet till oss. Men vad betyder det? Och så sa vi, men vi kan inte bara liksom ta emot av Guds ande och liv och kraft och kärlek. Vi måste göra någonting av det, eller hur? Ja, men då får det komma ett tjänstens år, ett barmhärtighetens år, ett omsorgens år. Ja, det gör vi. Och det får bli efter andens år. Och så sa vi sen, men om vi visar omsorg, om vi ger i kärlek till våra medmänniskor, så måste det kunna också bli så att det är ett vittnesbörd om den Jesus vi tror på. Och så sa vi, då får 2015 bli vittnesbördets år. Och så växte en vision fram, och ni ser den här rörelsen, ganska snart blev det liksom en, jag vet inte om man ska kalla det vågrörelse, utan någon form av looprörelse. Jag tänker nästan som en berg- och dalbana. Fast det inte ska förhoppningsvis gå så mycket i berg och dalar. Men det gör ju det i livet också. Där vi tänkte någonstans, kanske man kan förstå det så med Habakkuks bön liksom i början där. Vi utgår från att Gud vill förnya sitt verk i vår tid. Vi tänker så. Vi bygger församling så. Gud vill givetvis sitt rike och sin församling i vår tid. Och så får vi fart med oss. Och så tar vi ett varv på bönens år i en loop. Och vi hjälper varandra med bönen. Och så får vi fart. Och så kommer vi ut i nästa år. Och så kommer anden med sin rustning, med sin kraft, ger oss ny fart, och vi tar ett varv ett helt år och jobbar med den helige ande. Och så in i nästa år, där vi visar omsorg. Därför att om Gud har gett oss livet, vänner, så är det en omöjlighet och en skymf mot Gud att säga, det här är bara för oss. Nej, det är för hela världen, det är för vår stad. Det är för dina och mina vänner. Alltså måste vi få ett utflöde. Vi måste ge av omsorgen. Och så tar vi ett varv på omsorgens år och så fart in i vittnesbördets år. Och så behöver vi knappt anstränga oss, därför att om vi visar kärlek i handling så är det lätt att och säga några ord om den Gud jag tror på. Därför att gärningarna har redan blivit en tydlig bild för dina och mina vänner. Vem Jesus är. Så tänkte vi ungefär med mina lite enklare ord nu. En vision om att Gud skulle få göra någonting. Och vi gjorde massa saker under bönens år. Titta bara där. Det är bara för att vi ska påminna oss om att det inte handlar om att vi bara säger någonting, utan vi gör faktiskt en del saker av det vi säger. Det är mycket som hände under bönens år. Vi hade devisen, varje mötesplats är en böneplats. Ett fantastiskt motto. En levnadsregel. Vi hade bönehelger, vi hade besökare här som inspirerade oss i bönen. Ingrid Lundström från EFS, Ingemar och Linda Andersson, riktiga förebedjarmänniskor. Som verkligen sprider någonting av Guds rike när de är med. Och när de ber. Och när de ger enkelt och avskalat av sitt liv. Vi gjorde massa av de här sakerna. Och jag tror att det hände någonting i församlingen. Jag tror att vi fick med oss ett antal saker under bönens år. Inte minst bönen om att varje mötesplats ska vara en böneplats. Jag tror att om vi byter bild. Att bönen idag är naturligare för många av oss på det personliga planet. Det vi någonstans vet att om jag ber så sker det någonting i alla fall. Även om det inte alltid blir som jag tänker så sker det någonting. Och likadant i gemenskapen. Jag tror att vi har lättare till att be för varandra idag. Ni får rätta mig om jag har fel. Och det kanske inte stämmer rakt av för allihopa av oss. Men jag tror att bönens år gav oss verktyg, vänner. Vi börjar få tro igen på att om vi ber tillsammans, då händer det saker. Och jag tror att vi har kanske inte fler bönetillfällen om vi skulle börja räkna exakta programpunkter. Men jag tror att det sker mera bön idag än det gjorde för 3-4 år sedan. Vi har lättare, jag märker det på expeditionen när vi möts, när vi möter någon. Vi har lyckligt lättare att ta tag i en person och säga, får vi inte be för dig? Om det är någon som kommer och berättar någonting eller säger att det här är tufft just nu eller jag funderar på livet eller vad det nu än är. Vi är mycket lättare till det. Det är som om varje expeditionstillfälle till och med blir ett bönetillfälle. Det är mycket närmare till bönen. Och jag tror också att det finns en större längtan, en rörelse idag i bön, i Elimförsamlingen. Som berör oss mer eller mindre. Dig och mig. Det är vi som, och vi ber tillsammans. Och det här behöver vi fortsätta att växa i, vänner. Att längta efter att varje tillfälle blir ett bönetillfälle. Att ta varje möjligt och omöjligt tillfälle. Be en bön. Be tyst för dig själv om du inte har något att be med. Be för det du står inför. Tänk att varje gång du ber så är Guds ande där och gör någonting. Du och jag kanske inte alltid ser det. Och det är inte poängen. Poängen är att vi använder oss av det Gud har gett oss. Naturligt, övernaturligt. Ja, men det är precis det. Guds ande är där och gör mer än vad jag ber eller tänker. Så vänner, låt oss praktisera det här. Låt oss fortsätta att tänka att om Elimförsamlingen ska vara en oas som vi vill vara, så behöver bönen leva i den här gemenskapen. Du och jag själva, enskilt och tillsammans, behöver praktisera bön. För det är liksom landningsplatsen på något sätt för Gud att komma och göra sitt. Så när vi ber så är det som att Gud får lättare att komma. Han har gett oss den här möjligheten. Så låt oss fortsätta med det. All förändring börjar med bön. Och så kom andens år. Och då kan det vara lätt att känna, ja men nu har vi bett. Och nu, jaha, har vi bett då utan anden eller? Nej, det har vi inte gjort. Vi har haft en helig ande med oss. Men det var en berättelse som slog ner i mig som en bomb i början på 2013. Och det var den om Abraham. När Abraham sitter där han bor just då, i sitt tält. Och han sitter där på platsen i Mamres lund. Och så plötsligt mitt på den hetaste tiden på dagen, står det. Sitter han i tältöppningen och Herren kommer på besök i form av tre män. Jag tänker mig att det är den treenige guden som besöker honom. Vad gör Abraham? Hetaste tiden på dagen. Han sitter där med sin slush i handen, eller smoothie, och dricker och bara kopplar av. Hur lätt är det då att resa sig upp och erbjuda sina tjänster för någon som kommer trött från öknen? Men Abraham tvekar inte, reser sig ur tältöppningen, faller på knä, visar sin vördnad inför de tre och så säger han så här: Herre, visa mig den heden att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta av era fötter. Sen kan ni lägga er och vila under ett träd så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter. Nu när ni ändå har kommit vägen förbi. De svarade: ja, gör det. Och så låter sig Gud betjänas av Abrahams välvilliga hjärta. Abraham, han tar tjockmjölk och sötmjölk, filmjölk och 3% i mjölk, minst. Han tar den fina spädkalven och slaktar den. Han gör i ordningen en fantastisk måltid. Han bjuder Herren på denna måltid. Och så står det så vackert i texten att han ställer sig bredvid när de äter. Och jag tänker mig, det är precis som en kypare. Han står där och så väntar han på. Om de gör en liten vink, slut i glaset, lite mera bröd, tack. Då är han snabbt där och så ger han. Och när han står där, så står i nästa sekvens, så börjar Gud tala till Abraham. Och säger: Abraham, var är din fru? Var är Sara? Är hon inne i tältet? Nästa år när jag kommer förbi här, då ska du ha en son. Va? Det där hade Abraham hört tidigare och lett lite grann åt. Den här gången står Sara in i tältet och hör budskapet och ler för sig själv och tänker: va? Ska jag bli liksom upptänd på den där karn, jag som är 90 år gammal, och så ska jag liksom bära barn igen? Det går väl inte. Herren förstår vad hon tänker och säger: Sara, du log. Nej, jag log inte, säger hon. Och så går ett år. Och Sara får en son. Och det namn hon ger till sin son är Isak. Och det betyder den som Gud ler mot. När vi vågar tro att Gud har ett ord till oss, så ler Gud tillbaka mot dig och mig. De gångerna du och jag tvivlar, när vi tycker att ingenting går ihop, när vi tycker att Guds ande är alldeles för långt borta, så ler Gud i sin kärlek mot dig och mig och säger: du ska också få se att ingenting är omöjligt för Herren. För det var så ängeln, eller Herren, sa till Abraham det där tillfället: ingenting är omöjligt för Herren. Och jag tänker så, andens år, den gav oss på något sätt fart in i att våga tro att Gud med sin ande gör mycket mer än vad vi begär eller tänker. Om inte Guds ande fanns i den kristna församlingen, så vore vi ingenting annat än en förening, vänner. Om inte Guds ande födde dig och mig på nytt när du sa ja till Jesus, så vore det bara ett beslut som vilket annat som helst. Som andra nyårslöften du har gett och som redan har spruckit det här året, eller hur? Nej, det var ingen som kände sig skyldig, bara jag. Guds ande gör någonting mer av det som du och jag inte klarar av. Och när vi gjorde andens år, så försökte vi tänka: men hur ska vi få tag om det här? Vad är det vi ska göra då? Hur ska vi få tag om löftesonen? Hur ska Gud få le mot oss och säga: ingenting är omöjligt för mig? Ja, vi gjorde ett antal saker. Vi hade gåvokurs. Alla gick inte på den kursen, jag vet. Och vi borde köra den igen. Vi borde ha kört den varje år nu, precis som Alfa-kursen. Fråga mig inte varför vi inte har gjort det. Jag tror inte vi har hunnit. Vi är uppe över öronen med allt vi håller på med. Ibland borde vi kanske skala ner. Vi kanske skulle köra bara gåvokurs hela tiden. Det är för att Gud berörde människor under den kursen. Människor förvandlades, fick tag om sina gåvor, började förstå att Gud vill använda oss. Jag, en tilltuffsad, enkel, vanlig människa. Gud kan använda mig. Och det är det Guds ande gör. Han utrustar sin församling, vänner. Och om du tror att du inte har något att komma med så har du helt fel. För om du är ett Guds barn så bor Guds ande i dig. Och det finns fantastiska möjligheter för dig att växa i det som Gud har kallat dig till att göra. Så alla andra budskap som säger att det inte finns någonting i dig som är gott eller som Gud skulle kunna använda, de är helt fel. De får du inte tro på i första hand. Utan det Gud har lagt ner i dig av sin frälsning, av sin nåd, av sitt liv, det är någonting fantastiskt, mina vänner. Jag använde en annan bild under det året, den här kylskåpsbilden. Den är inte egentligen, det var inte alls jag som fick den bilden, det var en annan person. Men vi tog den till oss och tyckte att det här är ju en fantastisk bild. Och titta på bibelordet, Romarbrevet 8, där det står om barnaskapets ande. Vad är det för någonting? Och det är egentligen ett ord för det som man på romarrikets tid använde juridiskt för en adoption. Du är en inadopterad unge i Guds familj. Och du är given kungabarns rättigheter. Och du har fått gåvor och förmågor. Och en rätt älskande förälder vill att sitt inadopterade barn ska känna sig så trygg så att han eller hon kan gå till kylskåpet, öppna det och till och med om det är slut på filet eller vad det nu är, kunna ta en ny förpackning och öppna den för att den ska känna sig hemma. Är ni med? Det här har Gud kallat sin församling till. Anden ger oss denna rättighet i Guds rike. Det är av nåd, absolut. Men ibland gör vi nåden bara till någonting vi ska liksom böja oss inför och bara liksom, ni förstår vad jag menar med bilden, va? Känna skuld liksom inför att, ja Gud, jag vet, det är nåden som räddar mig. Och det är ju så. Men när jag har förstått det, då är meningen att jag ska resa på mig och förstå att jag är ett kungabarn. Att jag har kungens rättigheter med mig. Hans ord i ryggen. Hans mandat att gå. Hans mandat att göra det som han säger att jag ska göra. Det var någonting av det vi ville komma åt under andens år. Att våga se vad Gud gör. Och använda de gåvor han har gett oss. Är du med? Andens så. Vad fick vi med oss då? Jag tror vi fick med oss några enkla saker. Och det är säkert flera saker till vi skulle kunna räkna upp. Nästa bild. Vi söker oftare efter den helige ande. Jag tror att vi har fått mera mod också att bruka de gåvor som vi anar att Gud har lagt ner i oss. Och jag tror också att vi ser mer av Guds kraft idag än vad vi kanske har gjort tidigare. Därför att vi vågar tro att, ja, men när vi ber så är Gud sande där och gör någonting. Han gör sitt genom sin helige ande. Jag kan inte svara på bön. Du kan inte svara på bön. Men han kan. Och när jag ber och när du ber, när vi ber, så sker det någonting genom den helige ande. Det kan vi utgå ifrån, vänner. Och här tror jag bara att Gud vill liksom höja våran tro på något sätt på det vi har fått som hans barn. Så vi fortsätter och söker med andens kraft och hans gåvor och hans kärlek. För det är det enda som på något vis kan föra oss vidare på vägen. Och så kommer vi till omsorgens år. Och jag tycker det är så läckert det jag nu ska säga. Därför att Gud var före oss i det här fallet. Redan under andens år så kom Märta Söderberg hem. Hon som predikade för 2 veckor sedan här. Och så står hon ute i församlingsvåningen och berättar om vad Gud gör i Mosambik. Och ni vet, då sitter vi svenskar där och säger, det är fantastiskt, tänk att Gud finns. Han svarar på bön. Ja, vi har trott på honom länge också. Men det blir ju en sån reaktion i oss ofta, va? Eller hur? Vi känner liksom, men är det möjligt? Hon stod bland annat och berättade om hur 100% av alla de ber för som har hörselproblem, alltså döva, hörselskadade, allt vad du vill, blir helade rakt av. Och då tänker vi, men hur är det möjligt? Ja, hon står ju och säger att det är så. Vi måste våga tro henne när hon själv har sett det. Men det var inte det som fastnade i mig i första läget. Det som fastnade var när Märta säger följande. Varje morgon vaknar jag ute i Mosambik och så ber jag en bön. Och så tänker jag, Gud, hur ser din kärlek ut genom mitt liv idag? Och det var som att den där frågan slog ner som en bomb i mig och i flera av oss i församlingsledningen. Och vi började prata om det här. Det här är ju vad det handlar om. Vi har andens år nu och vi utrustas för att liksom gå och göra Guds gärningar. Visa Guds kärlek genom våra händer. Det är det handlar om. Och så fastnade den där frågan, följde med oss hela hösten. Och så sa vi när vi året, omsorgens år för ett år sedan började, sa vi, det här är det handlar om. Det här är det handlar om. Att göra det bästa för min nästa kan jag bara göra om Guds kärlek får synas genom mina händer och mitt liv. Eller hur? Och så blev det våran devis och vi påminnes om det här varje dag nästan under förra året, åtminstone varje vecka. Vi har haft den här bilden med oss på slingan som går innan gudstjänst och så vidare. Bara för att leva i det här. Vad är det som gör skillnad? Jo, när Guds kärlek syns genom dina mina händer. Och vi gjorde massa saker som handlar om omsorg i församlingen förra året. Och jag tycker att det har skett någonting. Och håller på att ske någonting i Elim. Elim är mycket synligare idag i den här stan. Inte för att vi är så duktiga och så bra, utan för att vi är med och gör skillnad och visar kärlek i handling. Härberget Vinternatt startar tillsammans med kommunen. Och vi är med som en aktör, aktiv aktör. Tar initiativ och är med och startar detta. Och kommunen tror jag står där faktiskt ganska mycket och är beundrad över det de ser att kyrkorna i stan vill göra. Vad är det här? Gud har satt igång någonting i oss. Och jag är övertygad om att det vi får med oss från detta år, utöver bibelord och annat och det vi har gjort, det är bland annat att det här kommer att fortsätta. Det är ju inte så att vi kan säga att omsorgens år är slut nu. Nu kan vi lägga ner de här projekten och annat vi har hållit på med och som har börjat starta. Och det som händer i ditt och mitt hjärta, det går ju inte. Utan nu är vi på gång, vänner. Och Gud kommer att se till att den omsorg du och jag och vi tillsammans visar, den blir till ett starkt vittnesbörd i den här stan. Ett mycket starkt vittnesbörd. Och då blir det lätt att berätta om Jesus. Då blir det lätt att tala om den tro vi har. Så låt mig bara avsluta med någonting om vittnesbördets år. Därför att jag tror att det kommer att handla väldigt mycket om det som står i missionsbefallningen. För vad står det i den egentligen? Låt oss läsa de fyra verserna. Har jag dem där? De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. När vi hör ordet vittnesbörd så tänker vi på massa olika saker, du och jag. En del av oss tror jag blir lite rädda och skakiga och tänker, bara inte pastorn och andra i församlingen börjar försöka få ut oss på gator och torg. Eller att knacka dörr eller något liknande. Och jag tror inte att det är det handlar om i första läget. Jag tror att det här handlar om att om du och jag har förstått någonting av bönen, andens och omsorgens år. Om vi har fattat någonting av vad det här handlar om, så handlar det om ditt och mitt liv och vårt sätt att leva och vara. Då handlar det om hur du visar, hur jag visar genom det sätt jag är på Jesus. Och som jag sa nyss, det blir enkelt att berätta om sin tro Om det syns i mina gärningar och mina val och mitt sätt att vara, vem jag faktiskt följer. Sen känner vi oss små allihopa i det här, det vet jag. Alltså vi känner oss små därför att vi tycker att men jag har inget att peka på. Ja, men om du ärligt följer Jesus så visar du på honom. Även genom dina misslyckade försök så visar du på honom. Och då är det så att de frågor som väcks hos dina vänner och mina vänner, de blir ganska lätta att besvara i slutändan, därför att de ser i våra liv att det här menar vi allvar med. Och jag tror att vittnesbördets år kommer att handla första hand om att vara en lärjunge till Jesus. Inte att gå och knacka dörr i första läget. Inte att stå och dela ut handaffischer. Det kan vi också göra. Vi kanske kommer att göra det. Jag vet inte än. Men det är inte det det liksom sitter i. Vittnesbörd handlar om att jag är en lärjunge som gör andra lärjungar. Och det här har blivit så tydligt för oss. Vi har pratat om det lite grann hittills i församlingsledningen också. Och jag har liksom gått upp närt de här tankarna. Att vara lärjunge. Jesus säger att vi ska göra alla folk till lärjungar. Men det är ganska jobbigt, tänker jag då. Hur gör vi det? Ja, vi måste börja innan de orden. Vem är det som har makten? Jesus har fått all makt i himmel och på jord. Just därför kan vi gå ut. Det är därför jag kan vara en lärjunge. Det är därför jag kan göra andra lärjungar. Inte för att du eller jag är speciellt skickliga eller något sånt där. Utan därför att Gud i Jesus Kristus har all makt i himmel och på jord. Och då kan vi gå ut och göra lärjungar. Ibland tror jag att vi har stannat vid... Jag ser två grejer här, och det är att Jesus säger gå ut och gör dem till lärjungar, och så säger han döp dem och lär dem. Ibland har vi stannat vid att vi döper dem. Ner med dem i dopkramen bara så de blir baptister, vet du. Då är det klart. Det är inte klart då, det börjar då. Ibland tänker jag att det vi behöver är kanske att få fokus på att lära dem. Genom Jesus. Visa genom ditt och mitt liv vad Jesus betyder för oss. Jag tror att det är tid, vänner, för oss alla att våga börja tro på det Gud har gett oss. Våga börja bruka det du har fått. Våga säga till den unge som är ny i församlingen, får jag be för dig? Jag ska be för dig framöver. Och så kan vi connecta du och jag ibland, och vi kan prata med varandra, och så ser vi om det är något speciellt du vill jag ska be för. Våga säga till den som är ny i församlingen, du, kom hem till mig så får du och jag prata lite grann och dela livet med varandra. Våga säga till den som också kämpar med bibelläsningen, precis som du och jag gör, säg, kan vi läsa Bibeln ihop? Vi läser Markus ihop, du och jag, och så pratar vi om det. Vi kan smsa när vi inte kan träffas. Okej? Tänk om vi gjorde det lite mer, vänner. Så skulle vi lära varandra vad det är att vara en lärjunge. Inte bara lita på att pastor säger allt som går att säga på 30-35 minuter. Och sen är ni trötta och går hem. Utan att det faktiskt handlar om att vi gör det här tillsammans. Okej? Jag längtar efter det. Att det ska få handla om lärjungaskap. Att vi ska få hjälpa varandra att växa i tro. Låt oss be. Jesus, tack för att du visar oss idag någonting av vad det är att vara en lärjunge till dig. Herre, låt oss lita på bönen. Låt oss lita på din ande. På den omsorg som vi får vara med och visa i din kärlek. Och på att du, Herre, är med oss när vi vittnar. När vi bär bud som lärjungar om vem du är. Jesus, var med oss nu i nattvarden. Låt den få beröra oss på djupet, Herre. Tala till oss, Jesus. Berör vårt inre. Var här, Herre. Amen.